Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Omvänd er. Från vad, säger vi, och till vad? Ja, djupast sett från det som Paulus i sina brev kallar för synden i singularis. Och den är egentligen något annat än summan av alla synder. Utan det är så att säga ett uttryck för den skada på personligheten som vi alla drar med oss, så att säga, från första början. Syndafallets skada. Hur ser den ut då? Vad är synden till skillnad från synderna? Ja, det kommer vi underfund med när vi läser i första Mosebok. Det förutsätter vi är bekant. Ormen kommer och lovar: du ska bli som Gud. Ja, men säger du, det har aldrig föresvävat mig. Jag skulle vara så glad och tacksam om jag blev som alla andra. Det är vad jag önskar mig. Jag har inga ambitioner att bli som Gud. Utan som alla andra, kanske med några millimeters reservmarginal. Tack. Jag är så ödmjuk, jag är nöjd med det. Omvänd er, säger Jesus. Ty här ligger ju i lärjungarnas fråga, för det första, en jämförelse. Vem är den största i himmelriket? Var snäll och peka ut nu en, inte 10 utan 12 i topplista får det väl bli här. I lärjungas skara. Lärjungarnas käraste samtalsämne, vad man kan förstå av evangelierna. Men syndafallets skada låter så harmlöst när man säger att jag skulle vilja bli som Gud. För då känner ingen igen sig. Men vi kan ju formulera den så den kommer lite närmare in på skinnet och säga så här: jag skulle vilja bli något annat än jag är. Hepp, då känner vi allihopa igen oss plötsligt. Jag skulle vilja bli något annat än jag är. När Mose frågar Gud: vad är ditt namn? Så svarar han: jag är den jag är. Och du är skapad att vara hans avbild. Och då är det ju lite olyckligt att avbilden till jag är den jag är går omkring och säger: jag skulle vilja vara något annat än jag är. Det blir ju inte mycket till avbild på det viset, som ni förstår. Och det är ju lite grann detta som lärjungarna nu är ute efter. Här är sett nu upp en rankinglista här, så vi får se liksom vem som har blivit störst, bäst och vackrast. I detta ligger nu en tanke som jag vill lyfta fram ikväll och som jag tycker är så viktig. Och det är detta att du är skapad. Och det betyder att Gud har format dig till att vara den du är. Djupast sett kan du aldrig bli något annat. Och det behöver sägas dessvärre. I en tid och en kultur då man uppfattar allt som roller. Det har ni väl hört? Roller. Att vara kvinna är ju ingenting, det är bara en roll. Och mansrollen kan vi ju kara fila på till döds och lite till. Som om det här bara var ett skådespeleri. Som om att ja, det är ju liksom bara att ge några hormoner här så kan man gå från mansrollen till kvinnorollen. Det är ju inte säkert. Det finns väl ingen som har bevisat. I det här ligger ju tanken att man kan ta dig som någon sorts råmaterial och knåda om dig till något annat, och sen är du det här andra som vi har knådat om dig till. Och det är ju en tanke som genomsyrar hela vår kultur. All psykologi, all pedagogik, ganska mycket läkekonst. Tanken att man kan ta dig och göra dig till något annat än du är. Och det verkar ju på ett sätt som om det gick. Vi tar dig och så utsätter vi dig för 3 veckors hjärntvätt. Och så släpper vi lös dig. Ja visst, du kommer att gå omkring och göra helt andra saker och säga helt andra saker och tycka helt andra saker än du gjorde förut. Men när man frågar dig, hur mår du nu då? Så säger du, jag mår pyton, jag mår jättedåligt, jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Varför det? Ja, därför att du är ju inte längre dig själv nu. Utan nu spelar du en roll. Nu har vi tryckt på dig en roll. Och nu mår du jättedåligt. Varför det? Därför att vi har ju tagit dig som ett gummiband och dratt ut dig så här, eller som en seg gubbe. Och du befinner dig nära bristningsgränsen, därför att du är inte det där nya. Utan du är ju hela tiden det gamla, fast du har blivit på något sätt ommöblerad i huvudet så att du går omkring och tror att du är det här nya. Det verkar som man hade lyckats, men detta är bara på ett ytligt plan. Om det är så att du är skapad av den Gud som kallar sig jag är den jag är. Och om vilken det till och med heter i Bibeln att detta är hans härlighet. Honom hjärntvättar du inte. Honom manipulerar du inte. Honom kan du inte rubba, för han har kavod, han är tung. Men vi människor är ju dessvärre inte så tunga, så att människor kan man hålla på och härja med på det här sättet. Och man kan göra det till synes så framgångsrikt så vi tror det, att människan när hon föds är ett oskrivet blad. Och sedan så kommer livet och omgivningen och människan att skriva på det där bladet. Och så småningom blir det fullklottrat. Inte minst om du skriver en massa på dig själv. Du måste ha visioner. Det här är inte bibliskt. Utan den bibliska tanken är att du är ett unikt Guds hantverk. Ett stycke skapelseverk utgången ur skaparens hand. Du är avbilden till jag är den jag är. Syndafallets skada, i den ligger ju tanken nu att Adam ville göra sig till något. Eller göra sig till någon. Att skaffa sig en identitet. Ja, det kan du inte göra utan att trampa på den du redan har. Vi tar ett enkelt exempel. Vi antar att jag vill sälja en glänsande ny Mercedes till dig. Du har en lite rostig och bucklig Fiat som i och för sig rullar ganska bra och som gick igenom besiktningen för 4 veckor sedan. Men om jag ska få dig att slänga ut en massa pengar på ett nytt dyrt vrålåk, så måste jag ju tala om för dig vilken löjlig bil du har. Jag måste peka ut rosten längst ner på dörrarna. Och jag måste ju liksom rycka lite i vindrutetorkarna för att se att de ramlar av och i den här stilen. För att få dig att tycka så hjärtligt illa om din gamla bil att du med glasartad blick går och köper en ny. Och det är ju vad djävulen lyckas med i syndafall. Gud skapade och såg att allt var gott. Det var bra som det var, betyder det på vanlig svenska. Men så fick människorna för sig. Det var visst inte bra som det var, det kunde göras bättre. Och det låter ju väldigt lovvärt, va? Inget är så bra så det inte kan göras bättre. Ska du psyka folk i en församling så går runt och säger att de är kärlekslösa. För man kan alltid älska lite till. Den sparken den träffar alltid mitt på smalbenet. Allting kan göras lite bättre. Men till vår häpnad måste vi konstatera att Gud såg på allt han hade gjort och det var gott. han var nöjd. Och om inte han gör om sitt skapelsverk, så ger vi oss in på ett lite komplicerat projekt om vi ska försöka. Och ändå har vi så ofta för oss att det är det kristendomen går ut på. Att man ska ta människor som någon sorts halvfabrikat och totalt möblera om dem, både till kropp och själ. Och sedan så småningom så ska de kunna visa upp sin präktiga helgelse som ett vittnesbörd för alla som vill bli kristna. Förvandlad till oigenkännlighet. Ja, helgelse innebär förvisso en förvandling, men i rakt motsatt riktning. Den handlar ju om att hitta sig själv. Bortanför alla de rymningsförsök ur den egna identiteten som förväntningar och ambitioner och bestraffningar och vad det är mera kan ha gett upphov till. I vår kultur är det ju så här att här är det ju faktiskt gudlösheten. I och med att man så att säga avskaffar tanken på att människan är skapad, så är det fritt fram för det här identitetslösa tänkandet. Sartre, en filosof som levde, om jag minns rätt, från 1905 till 1980. Han sa på 40-talet att människan är ingenting när hon föds. Ingen har önskat henne, inte just henne. Inte ens hon själv valde sig själv. Utan människan har till uppgift att göra sig till människa. Och så lever man i gudlöshetens kultur. Ständigt sysselsatt med att förverkliga sig själv. Vilket bedrägeri. När man redan är färdig. Skapad och utgången ur skaparens hand, inte alls som ett råmaterial. Utan som en människa. En människa som behöver identifieras. Men inte göras om. Rättfärdiggörelse handlar inte om att göra om folk. Utan det handlar om att människan ska byta drivkraft i sitt liv. Att människan ska drivas av den heliga ande. Istället för att drivas av sin prestige. Men i den mån som människan börjar drivas av anden, så kommer hon allt mer att bli sig själv. Och till det behövs inga förväntningar alls. Vi behöver inga mallar och tabeller på hur en fin kristen ser ut. Däremot behöver vi hjälpa varandra att finna den här vandringen i anden. Den som gör att vi finner oss själva. Jag träffade ett själavårdssamtal för många år sedan, en person som lärde mig någonting väldigt viktigt. Hon hade blivit misshandlad i sitt äktenskap och i det läget så måste man ju hitta en strategi för överlevnad. Och så sa hon så här: jag lärde mig ganska snart att när jag fick stryk så klev jag ut ur mig själv. Det var hennes uttryck. Jag klev ut ur mig själv. Jag var inte längre där. Jag vet inte riktigt vart hon tog vägen, om hon var på Hawaii eller vad det var. Men det kan ju också spela mindre roll. Jag var inte där, sa hon. Hennes problem när jag mötte henne var att hon hittade inte längre tillbaka. Det är ju så här att man sväljer ingen krok om det inte finns ett agn på kroken. Det ska sitta en fet mask. Och på syndafallets krok sitter det en mask som framstår som en möjlighet. Du kan bli vad som helst. Fint, va? Du kan bli vad som helst. Spännande. Ja visst. Man sväljer masken och upptäcker först kroken när det är för sent. Ty kroken säger, du är ingenting. Konsten att banta handlar inte om att bli av med några kilo här eller där. Det kan i och för sig vara svårt, men det är inte det som är det svåra i konsten att banta. Utan det svåra i konsten att banta är att kunna göra det utan att förakta sin kropp i befintligt skick. Det är fällan. Därför börjar man göra det så blir man aldrig färdig med bantandet. Det vet ju bara allt för väl vid det här laget. Du kan inte sträcka dig efter en annan identitet än du har utan att trampa på den du har. Och det är liksom detta som nu är vår inbyggda snubbeltråd. Att så fort vi får för oss att vi ska bli något annat än vi är, så är slutprodukten av det tänkandet alltid självförakt. För då är jag inte längre den jag är, utan jag vill vara något annat än jag är. Och det är dödfött. Det andra är detta att, om vi nu tänker oss så här, jag vill bli professor. Under mina år som akademiker och forskare träffade jag många som ville bli professor. Och de skyddar ju inga medel som regel för att bli professor. Det får man nästan inte göra om man ska bli det. Det är hårda armbågarnas bransch. Så en vacker dag blir man professor. Och då kan man ju tänka det att ja, nu lugnar han ju ner sig. Inte. Nu ska han ju leva upp till sin professur. Och det är ju alltid en annan sån här hållhake med en identitet som så att säga inte är den skaparen har byggt in från början, utan en som vi människor konstruerar. Att den måste ju hela tiden förnyas. Den måste man hela tiden leva upp till. Med nya prestationer. Med nya järvade ord. Vad heter han? Alf Henriksson har skrivit en liten dikt. Vi ska se om jag kommer ihåg den. Margareta också har läst dikter här. En svensk professor till sitt livsmål nådd skall ständigt sitta skydd och oförstådd tills hjärtat rycker, tills döden rycker ur hjärtats gömmor invektivens brodd. De få som självmant läser vad han trycker och kan förstå det fakt där han är lärd, ack, de skall aldrig tycka som han tycker. En svensk professor är beklagansvärd. Så om man blir professor genom så att säga att glömma bort vem man i själva verket är, så är man en djupt olycklig människa. Någon annan kan ju ta din plats. Du måste hela tiden hävda dig. Du måste hela tiden försvara din position. Du löper hela tiden risken att plötsligt inte vara någonting. Vi ser ju det här i artistvärlden. Hur vanligt det är att människor liksom måste satsa så på sin nya identitet att de tappar den som de har, sin faktiska identitet. De kliver så långt ut ur sig själv att de kan inte hitta tillbaka om det skulle behövas. Och det känner man ju av. Och då liksom lever man hela tiden med den ångesten. Tänk om vinden vänder. Tänk om publiken sviker på nästa gala eller nästa jippo. Vad ska jag hitta på för att folk ska komma? Och sen lever man ju i det verkliga ekorrhjulet. Det värsta är ju att din nya identitet är ju på ett sätt en lögn. Den är inte du. Och därför kan du inte längre lyssna till sanningen, utan du måste dölja dig för sanningen och lyssna till smicker. Det är ett fruktansvärt pris. Vi ska läsa Johannes 18 kapitel. Jag tycker att där finns en sån fascinerande kontrast. Jesus som står inför Pilatus. Två kungar som ser varann i ögonen. Versen 33. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: "Så du är judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig?" Pilatus sa: "Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rik hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna, men nu är mitt rike av annat slag." Pilatus frågade: "Du är alltså kung?" Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sa till honom: "Vad är sanning?" Ja, här står alltså två kungar. Pilatus är ju den person vi är mest förtrogen med. Ska vi kalla honom något, får vi väl kalla honom för maktmänniskan. Vad ska vi kalla Jesus då? Förslag, bönemänniskan. Han som har bestämt sig för att inte segra genom makt utan genom bön. Om man bestämt sig för att segra genom bön, så har man lagt ner all makt. Och då kan man segra om man så dör på ett kors. Maktmänniskans princip är ju alltid: tag så ska du få. Tag så blir du något. Bönemänniskans princip, det är ju det bibliska: ge så ska du få. Be så ska du få. Och då blir du den du är. För det lustiga med maktmänniskan är ju just detta som Jesus brukar säga, att den som bevarar sitt liv förlorar det. Maktmänniskan kan äga allt och ändå inte ha någonting. Det märkliga med maktmänniskan är ju också att ju mer han blir i människors ögon, så blir han ju inte en övermänniska, utan han blir en omänniska. Han blir omänsklig. Mänsklig är ju bara den tomhänta människan. Ju mer verktyg du sätter i händerna på människan, ju mer makt du utrustar henne med, och ju mer du säger att de här verktygen och den här makten är hennes verkliga identitet, desto mer omänsklig blir hon. Mänsklig är bara den person som på något sätt lever i detta, eller på väg emot detta: jag är den jag är. Och i grunden till det ligger ju ett accepterande. Här är hjälp mig att acceptera det skapelseverk du har gjort mig till. Och hjälp mig att finna, så att säga, vad du har tänkt med det skapelseverket. Hellre än att försöka göra om det till något annat. Johannes 12 och 20. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, ger det rik skörd. Människosonen skall förhärligas. Ja, det handlar ju om korsfästelsen och inte om uppståndelsen. Ty när Jesus talar om sin stund, så är det lidandets stund. Och vi ska ju jämföra den texten med Lukas 9 kapitel och 28 vers. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom, det var Mose och Elia, som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men de vaknade och såg hans härlighet. Och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: Detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Nu handlar det om Jesu himmelska härlighet. Den är full av makt. Men när Jesus går som människa här på jorden, så är hans mänskliga härlighet, hans härlighet som människa, inte detta att han utstrålar allmakt, utan detta att han är den han är. Johannes första kapitel, 14 vers. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Han var äkta. Han var sig själv. Du kan inte vara full av nåd och sanning om du inte är dig själv. För det första behöver du benåda dig själv, därför att du kanske tycker att du borde varit annorlunda. Och för det andra måste du ha, så att säga, kraften att vara den du är. Och det här behöver vi upptäcka, vi som är Guds folk. Vi som kanske fått en god kristen uppfostran, där det framhölls för oss, och kanske också har framhållits från många predikstolar, hur en fin kristen ser ut. Man försökt att stöpa om sig själv så att man kunde vara alla till lags, eller så att man kunde meja ner alla demoner, eller så att man kunde bota alla sjuka bara man lade händerna på dem, eller så att man kunde omvända alla och föra dem till Kristus. Det har ju funnits många idealbilder, och vi dignar ju under olika såna här skräckideal i Guds rike. De kommer inte från Gud, utan han har skapat dig till att vara dig själv. Vad är då helgelse? Ja, vi kan säga att det är att vara så fylld av Guds nåd och sanning att man är sig själv. Du kan inte bli dig själv genom att fyllas med nåd och sanning och samtidigt bli en råbuse. För det är du inte skapad till. Utan det här är en process. Där Jesus säger att ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Fria från alla möjliga förväntningar och allt vad de har präglat en med. Fria från alla möjliga egna ambitioner till att bli det ena och det femte och vad de har präglat en med. Fylld av nåd och sanning så att man blir sig själv. Vi har ju en märklig förmåga att vända ut och in på det här och säga att du ska bli så fylld av nåd och sanning så blir det något helt annat. Och ju mer den bilden av helgelse vinner fotfäste i oss, desto tokigare blir det. Jag ska berätta för er om en kille som jag har träffat. Och det jag ska berätta, det är offentligt, så att det är inget konstigt med det. Han var inne i ett sånt här överhettat karismatiskt sammanhang där alla skulle bekänna sin nya identitet som Kristi stridsmän. Och han krigade och blev en Kristi stridsman, och till sist så ramlade han ju förstås av karusellen. Och mådde då så dåligt så att jag hade kontakt med honom i ett par år. Och ja, han hade mycket svårt att hitta tillbaka till sig själv. Och för att så att säga friskskriva sig så började han ge ut ett nyhetsbrev så här som stora inom citationstecken förkunnare brukar göra. Så han skickade ett nyhetsbrev till vänner och bekanta som heter Före detta sekteristen. Det var någonting mitt emellan tidning och rapport om nya landvinningar. Och det fanns bland annat en intervju som tidningen Före detta sekteristen hade gjort med Kristi stridsman XYZ. Hur mår du? Frågar då tidningens reporter. XYZ, vem av oss menar du? Menar du XYZ eller menar du Kristi stridsman? Jag menar båda delarna. Svar: vi mår dåligt. Och det ligger en sån tragedi bakom. Så att man kan nästan förundras över att en människa ens orkar mobilisera så mycket svart humor för att belysa sin egen situation. Och så här blir det när vi missförstår vad helgelse är. När vi blir så ambitiösa i vårt helgande att vi går syndafallets ärenden istället för att bejaka varje människas unika skapelsegivna identitet. Jesus säger: stunden är kommen då människosonen ska förhärligas. Ja, nu ska han verkligen visa att han är den han är. Han kommer inte att vika tillbaka. Han kommer inte att tycka synd om sig själv. Han kommer inte att försvara sig. Han kommer inte att försöka ändra på något. Han är den han är. Och han har gett alla chansen att ta ställning. Nu gör han inget mer. Och att bli den man är betyder ju inte i varje ögonblick att låta sig ihjälslå, som ni förstår vad jag menar. Men vilken trygghet mitt i allt sammans. Han är ju inte beroende av konjunktursvängningar i beundrarskaran, trots att han hela tiden är intresserad av deras väl och ve. Han kan be för Jerusalems döttrar när han släpar sitt kors ut i Golgata. Paulus har nu skrivit ett mycket intressant aktstycke när det gäller detta med identitet och härlighet. Och det andra Korinthierbrevets tredje kapitel. Vi ska faktiskt läsa hela kapitlet och kommentera lite ettervärt, som vi säger i Norge. Andra Korinthierbrevet 3. Ett kolossalt intressant och själavårdande kapitel. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er? Eller från er? Nej, för ni är mitt brev. Och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig. Inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan i era hjärtan på tavlor av kött och blod. Kristusbrev. Hur ser ett Kristusbrev ut? Ja, det är människor som är de som de är. Och Paulus kommer in på detta nu. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. När min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande, ty bokstaven dödar men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska du inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ja, Paulus syftar ju nu på en berättelse om när Mose hade varit uppe länge och väl på berget och varit tillsammans med Herren, och så kommer han ner. Och folk springer åt alla håll. Mose är självlysande, men det kan inte han se. Han utstrålar Guds härlighet. Han lyckas ropa tillbaka några och fråga vad som står på. Och de förklarar för honom att han är alldeles självlysande. Och efter ett tag, när han inte träffat Herren, så bleknade det där bort. Och Paulus säger att detta beror på att Moses tjänst var inte det slutgiltiga. Lagen skulle ju bara överbevisa människan om hennes behov av frälsning, men var ju inte frälsningen själv. Och den härlighet som han kan utstråla, som bara så att säga står i lagens tjänst, är ju en snabbt övergående utstrålning. Och sedan är man tillbaka där man började. Och då säger Paulus så här, att nu har ju så att säga lösningen på problemet kommit. Nu har ju det förblivande kommit. Och då ska vi också vänta en förblivande härlighet. Vi läser vidare. Vi tar 11 versen igen. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat Ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser ur Moses lag, men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Ja, säger Paulus, jag står nu inte så att säga i dödens tjänst utan i livets tjänst. Och då kommer man att tänka, ja, han måste ju verkligen stråla som en 100-wattslampa. En lysmask utan like. Nej. Det anför nu inte Paulus som bevis på att han står så att säga i livets härlighet. Utan han säger, jag klär inte ut mig. Jag behöver inte hänga en duk för ansiktet. Mose gjorde det därför att han hade ett lite svårskött pastorat, brukar jag säga. Och det finns ju också många pastorer som faller för den frestelsen. Att klä ut sig lite grann. För att få församlingen lite mer lättskött. Det gamla förbundet. Det nya förbundets härlighet, säger Paulus, den är så stor att nu kan jag vara mig själv. Jag behöver inte göra som Mose. Jag behöver inte klä ut mig. Härligheten är ju just detta. Jag är den jag är. Inte genom mina egna prestationer eller mina egna ansträngningar, utan genom Guds nåd. Bara genom Guds nåd. Guds nåd i skapelsen, Guds nåd i pånyttfödelsen, Guds nåd i helgelsen. Vad har du som du inte har fått som en gåva? Och om det är en gåva, varför skryter du då? Skriver Paulus. Första Korinthierbrevet 4 och 7 tror jag det, eller 8. Det var ju så här i Korint att där hade man ju fått en skara över måttan höga apostlar. Och de gjorde ju narr av Paulus. De tyckte att han var en fjant och en tönt, och det sa de också. Och så småningom fick de människorna över på sin sida. De var så duktiga och de var så karismatiska och de var så väldiga. Och så effektiva. Och Paulus, han var ju bara enkle lille Paulus som knallade runt och värvade människor för Guds rike. Och Paulus säger, det är just detta som är det nya förbundets härlighet. Jag behöver inte göra mig till något. Det går inte att göra sig till något. Jag kan bara bejaka Guds verk. Både hans skapelseverk och hans pånyttfödelseverk, och låta mig fyllas med nåd och sanning. När vi kommer till målet, när vi kommer fram, då ska vi få dela Kristi härlighet, den som lärjungarna fick se på förklaringsberget. Men den utstrålade inte Jesus bland vanligt folk när han gick här på jorden. Och den är inte vår kallelse att leva i här och nu heller. Utan vi delar hans lidanden för att också dela hans härlighet. Men både den härlighet som Jesus utstrålade när han kommer fattig, och den han utstrålar när han står på förklaringsberget. Båda två har ändå som sin grundkaraktär detta. Jag är den jag är. Vi läser de sista verserna i kapitlet 17 och 18. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Ofta läser vi ju bara 17 och 18 verserna och begrundar dem. Och så funderar vi aldrig så värst mycket över den där slöjan. Utan då blir det lite grann som om vi var bankrånare, ni vet. Med 8 nylonstrumpor över huvudet. Och då ser man ju lite dimmigt. Det ska erkännas. Men Moses slöja täckte inte ögonen. Utan den var ju mera som ett munskydd på operation. Och man kunde ju tycka det att ja, men han kunde ju titta över kanten på slöjan. Och sett Guds härlighet. Och just i detta ligger det fantastiska på något sätt. Upptäckten. Aha-upptäckten. Att när jag klär ut mig så tappar jag förmågan att se Kristi härlighet. Det måste på något sätt börja med ett accepterande. Herre, hjälp mig att inte klä ut mig. Så att jag verkligen kan se din härlighet. För ju mer du hjälper mig att inte klä ut mig, att inte kliva ut ur den personlighet du har gett mig, att inte försöka göra mig till något annat än jag är, utan att vara den du har skapat mig att vara och fyllas av nåd och sanning. Så då öppnas ens ögon, trots att slöjan inte täcker ögonen. Det tycker jag är det intressanta. Och det kan man behöva tänka på en stund. Vad är det som skymmer blicken? Vad var det som gjorde att så många inte såg hans härlighet? Vi såg hans härlighet, säger Johannes. Ja visst, men det gjorde ju inte alla. Vi såg att han var full av nåd och sanning. Ja, Jesus fick ju steg för steg föra dem till den punkten där, vad ska vi säga, utklädningsspektaklet fick upphöra. Matteus 18 som vi började med att läsa, där har man ännu inte kommit så långt. Men så småningom så ser man, han är alltigenom sann, han är alltigenom äkta. Han är alltigenom den han är. Och det är ju verkligen någonting att be Gud om. Modet att börja sluta med utklädningskonster och maskerader. Modet att börja bli äkta på ett sådant sätt att man kan fyllas av Guds nåd och sanning och se Kristi härlighet. Det är helgets. Låter det inte spännande? Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi har så många föreställningar om hur en kristen ska vara. Det är schablonföreställningar alltsammans. Och vi skulle vilja be dig att vi ikväll blir fria från bokstaven som dödar för att kunna ta emot anden som ger liv. Här är många av oss har fått lära sig att en kristen blir aldrig arg. Och en kristen säger aldrig riktigt vad han tänker, för det han tänker är synd. Och så har vi fått tjocka slöjor för ansiktet och ser inte din härlighet. Vi har de som är Kristi stridsmän. Vi har så många andra föreställningar om vad du vill göra om oss till. Herre, hjälp oss att acceptera ditt skapelseverk. Hjälp oss att i det skick vi är börja fyllas med nåd och sanning. Hjälp oss att hellre upptäcka vem du har skapat oss till och vilka goda tankar du hade när du gjorde det, än att vi tittar på varandra och önskar bli något annat än vi är. Herre, hjälp oss att förstå din härlighet. Hjälp oss att se den. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och därför är vi alltid osäkra om vem vi är. Herre, du som har skapat oss. Du som har ritningarna kvar. Hela konstruktionsplanen. Herre, ge oss vår personlighet tillbaka. Låt oss hitta den människa som du skapade oss att vara. Och låt oss hjälpa varann med det upptäckandet. Amen.